Hej och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden Under päronträdet. I dagens avsnitt så ska ni få möta Hanna Jåkel som är förtroendevald men också som är ordförande för SSU Skåne. Vi kommer att prata om valrörelsen, vi kommer att prata hur man ska engagera ungdomar, hur processerna ser ut kring politik och mycket annat. Så det kommer att bli ett mycket, mycket, mycket spännande samtal. Då hälsar vi alla våra lyssnare varmt välkomna till vårt program som heter Du och jag och politiken. Och här i studion sitter jag som heter Patrik Lindqvist tillsammans med
Nadja Malik.
Och idag har vi också bjudit in en gäst, en speciell gäst som heter Hanna Jåkel. Varmt välkommen Hanna.
Tack så hemskt mycket.
Idag så ska vi, Nadja och jag, prata med dig om politik. Vi ska prata om valrörelse, temperatur och lite annat sånt smått och gott som är spännande så här i sommarvärmen när folk ligger i hängmattan eller ja, är ute och solar eller ja, vad man än hittar på. Så det ska vara lite lättsamt.
Mm.
Men för att alla våra lyssnare ska bekanta sig, vem är Hanna Jåkel?
Ja, jag är ordförande för SSU Skåne och är aktiv i Malmö. Och får man även skryta om, ja, jag är nominerad till plats 7 i regionfullmäktige. Och sen sitter jag även som ersättare i kollektivtrafiknämnden.
Om vi ska gå in lite på de olika ämnen som vi kommer att hantera här, Hanna och Nadja, så är det ju, vi är inne i en valrörelse. Den 11 september så ska väljarna göra sitt bokslut över vilket parti de vill ska representera Sverige. Hur är din känsla nu, Hanna, i valrörelsen? Är temperaturen hög eller du känner att du saknar någonting? Eller är det någonting som du har... Oj!
Alltså, jag skulle vilja säga att jag saknar peppen. Det känns som att vi socialdemokrater har börjat slappna av lite för mycket. Vi förlitar oss för mycket på opinionssiffrorna. Och man märker ju det också när vi har haft minister som kommit på besök, så är man väldigt säker på att det ligger väldigt bra till. Och det tror jag absolut. Vi har Magdalena Andersson som har gjort ett väldigt bra intryck. Förtroendet för henne är ju fantastiskt hög. Men jag skulle ändå vilja säga att fokuset någorlunda har tappats. En sån liten grej som att man pratar ju oftast om vad man har sina säkra röster, och där så har man menat på att andra generationens invandrare är liksom en säker röst. Men jag skulle ändå vilja påstå att andra generationens invandrare börjar ju dra sig mycket mer åt höger. Mycket som handlar om invandringspolitiken har man börjat bli väldigt mycket mer höger på. Man vill stänga gränser, man ser inte värdet i att betala högre skatt. Man har skapat en annan bild, man ser inte längre ett vi, utan man tänker på vi och dem. Och där skulle jag säga att där hade jag önskat tempen var lite starkare.
Men vad är det då för verktyg som behövs för att detta ska ske?
Jag skulle säga att det som behövs är målgruppsanpassad politik. Med detta menas på, istället för att kolla på bara hela svenska folket, att ta upp dessa här målgrupperna. Vilka är våra säkra röster som har kommit för 4 år sedan? Hur ser de ut idag? Varför har de lämnat oss? Varför är de kvar med oss? Och kunna skapa en politik som faktiskt främjar deras intressen också. Förstå mig rätt, jag tycker att de liksom vallöften som kommer upp och den politik som presenteras är väldigt bra. Men jag kan även känna att många som läser tidningen, många som läser nyheterna och alla dessa vallöften ibland frågar sig själva, okej, men hur är det här relevant för mig? Så där skulle jag vilja säga att det är ett verktyg som skulle behövas lite mer.
Jag kan säga så här till dig, Hanna, att jag har aldrig sett Nadja nicka så mycket som nu när du sa detta. Du samstämmer.
Ja, jag håller med i mycket det som Hanna säger.
Han brukar alltid vilja ha någon kommentar, det är därför jag blev lite så.
Nej, men det är sant alltså, men jag har inte tänkt på det, men det kanske är så att vi har kanske underskattat motståndet lite kanske på grund av att vi har haft bättre opinionssiffror jämfört med förra året, och då kanske vi inte är lika mycket på hugget. Jag vet inte, men...
Jag känner här att du har ändrat dig från förra programmet lite i din uppfattning. För jag var inne på det Hanna pekar på, och då sa du nej, så är det inte.
Ja, men jag ska komma till punkten.
Okay.
I min värld, där vad jag lever i nu, i min vardag eller så, där känner jag inte, jag tycker att vi är, alltså jag känner att det är valrörelsekänsla. Så den känslan har vi definitivt. Men sen så tänker jag att angående det som Hanna berättar, det är ju hennes verklighet och hennes värld. Och då så tänker jag att det kanske är så. Alltså, för det brukar ju vara så även i ett fotbollslag. När det går bra, när det går jättebra så, då slutar man tänka. Man bara spelar och man glömmer bort det riktiga jobbet som behövs göras på träningarna och så. Och sen så när man kommer till final, då kanske man förlorar bara för att man inte har gjort sin hemläxa ordentligt och lagt ner det grova jobbet som behövs göras på träningarna och så.
Det kan finnas ett annat också som handlar om att man underskattar sin motståndare.
Ja,
men bara liksom för att fånga upp den här som säger, det är verkligen så där att när man kollar på varrörelsen så är det väl mycket varrörelse, vi träffas mycket, det är mycket liksom aktiviteter. Inom SSU har vi haft en valkickoff, vi har en valupptakt nu i augusti och väldigt mycket. Men bara för att ta upp en tankeställare, är vilka är det som är på dessa träffar? Vilka är det? För man ser ju alltid samma ansikten. Och förstår mig rätt, det är skitkul att vi alla träffas. Vi är liksom en liga tillsammans, en fotbollsliga liksom, som bara gör vår grej. Men jag skulle ändå vilja säga att jag saknar kanske den här lilla dörren som öppnar upp för andra att komma in. Att andra nyfikna kommer in. Och det är ju den målgruppen som kanske är lite svårare att fånga upp på. För att jag tror vi alla som är med i varelsen också känner igen och kan tänka tillbaka på i början när vi gick med i varelsen. Rädslan, nervositeten i att okej, nu ska jag vara i liksom nytt sammanhang. Jag känner kanske ingen här. Kommer jag hitta vänner? Kommer jag stanna kvar? Så jag tror det är där vi behöver fånga upp liksom det här, vare sig det är ungdomar eller äldre, liksom att alla måste också känna att de är välkomna, vare sig de är inne i rörelsen, vare sig de står på en regionplats eller ifall de har precis börjat bli aktiva.
Jag tänker också lite så där att nu är det lite speciellt på grund av pandemin och så, och men egentligen så är det viktigt och det lättaste att få med folk i valrörelsen, det är att göra jobbet innan valrörelsen börjar, alltså de 3 åren efter senaste valet, och ha aktiviteter och få in människor i partiet, nya medlemmar som sen är med i valrörelsen, och då har man också byggt ihop laget liksom och kör utåt och så. Och nu så de här 2 åren som pandemin har varit, då har vi inte haft lika mycket aktiviteter runt om i rörelsen och så, då tänker jag att medlemsantalet också har blivit lidande och inströmningen av nya medlemmar. Så därför så kanske det ligger lite oss i fatet nu under valrörelsen att vi inte har lika mycket ny energi kanske. Och då är det viktigt att vi som redan har rutin och så sen tidigare, att vi steppar upp extra mycket. Och om det nu förhoppningsvis när det kommer medlemmar som vill bli medlemmar och så, att vi ser till att få med dem så fort det bara går.
Och så. Jag tänkte att vi skulle väcka en fråga som heter om representation. Och Nadia, som jag berättade innan programmet, så har ju Hanna varit med i P1.
Hon har varit med i P1, ja,
hon har varit med, känner du?
Ja, det fick jag reda på nu, men jag hade... Var det igår du var med i P1?
Nej, det tar ett tag sedan.
Ja. Man måste följa politiken och programmen.
Jag följer Hanna och
Men där lyfte du en intressant, för man hade olika ingångar i det i samtalet och det var olika representanter ju. Men just det här med representation, hur viktigt är det att kidsen idag, från liksom man får börja rösta till man blir något äldre och så. Hur viktigt är det med representation, att de finns närvarande eller tillgängliga på valsedlarna?
Det är jätteviktigt. Alltså, om vi backar tillbaka lite bara liksom innan vi hoppar in till valsedlar. Representationen är viktig för att hur ska Socialdemokraterna kunna forma en politik som är för alla om alla inte är representerade, för att kunna påpeka detta, för att kunna skicka in motioner om detta, för att kunna väcka frågor om detta. Sen därefter, för att koppla ihop det som Nadja nämnde här med 3 års arbete tidigare och sen även tillbaka till valsedlar. Representation har varit så viktig, men vi har sett att arbetet har tyvärr svackat, för att vi ser inte representationen på våra papper. Det är, om man kollar kommunmässigt runt om i Skåne och region och riksdag, tyvärr har vi inte unga där. Vi har inte så många rasifierade där. Det är liksom målgrupper som inte bara blir tilltagen till partiet utan blir tilltagen till väljarna. Väljarna, vi människor, är personer som vill associera oss med någonting och någon person. Vi vill associera oss antingen med någon med samma hudfärg eller samma ursprung eller samma ålder. Allt det där medför också att har vi inte rätt representation, kommer det även systematiskt leda till att vi inte får dessa röster vi förväntar oss.
Mm. För man kan inte identifiera sig.
Ja, men precis.
Ja, precis. Har du någon inspel här, Nadim?
Ja, alltså det är viktigt med representation. Och så helt klart som Hanna säger. Och sen så är det också viktigt att vi gör också ett jobb där vi pedagogiskt förankrar att det viktigaste för oss är klassperspektivet också. Alltså att vi har med det i, också som en del i representationen, en tanke kring det. Och då är det viktigt att man har till exempel människor som står på listan från facket och från LO och så också. Och sen så tänker jag, ja, det ska vara en bra blandning, en bra kombo.
Förlåt och det att jag bara flikar in en fråga här, för den är, tycker jag är intressant i detta fenomenet. Därför att tänker man verkligen de här kidsen på klassperspektiv när man lever i ett område där man liksom har andra utmaningar?
Jag tror att man gör det, men det vilar ett tungt ansvar på oss som verkar i det området också. Och sen även på andra institutioner som finns där att prata om detta. Men framförallt oss som politisk rörelse, att se till så att våra ungdomar och barn att de blir klassmedvetna och så. För idag så är det mycket identitetspolitik och så som det handlar om i vardagen. Mm. Och saken är den att på grund av att samhället är så individualistiskt och mycket fokus på mer än tidigare och mycket fokus på identitet, då så måste man ha, det måste också spegla, eller det blir ett större, det blir, för att vi ska göra ett bra val så blir det viktigare för oss att ha vara jättenoga med just den här vilken typ av, exakt vilka typ av människor som står på våra listor, vad det är för namn och om de är och så. Mm. Men sen det är ju viktigt, såklart fruktansvärt viktigt, att vi ändå har åldersspridning, att vi har representation och att det är en kombination av olika människor från olika delar av samhället och olika åldrar och olika stadier i sina liv med olika bakgrunder från olika delar i världen, alltså att vi har det på våra listor. Men det blir liksom ett extra stort, extra viktigt för oss nu på grund av att så som det ser ut där ute i vår vardag, med att identitetspolitiken verkligen är det som är folk mer relaterat till än själva klassperspektivet. Och där måste vi göra ett bättre jobb.
Mm. Jag ställer samma fråga till dig, Hanna. När ni är ute och möter dessa kids i olika områden och så vidare, hur medvetna är de om klasspolitik och hur medvetna är man om politik?
Jag skulle säga att man är medveten, men kanske inte just begreppsmässigt. Om man kollar så märker man ju frågor de lyfter upp, perspektiv, politik de lyfter upp är ju alltid kopplade till ett klassperspektiv. Mm. Och frågor, politiska frågor, alltså en sån liten grej som att alla ska ha tillgång till kollektivtrafik är ju utav dagen en klassfråga. Mm. Vi ser sjukvården, vi pratar väldigt mycket om BUP för ungdomar, det är också en klassfråga i sig. Liksom, vem ska få snabbare tillgång? Vi har ju sett alldeles nya försäkringar där man kan lägga till en försäkring som gör att du får snabbast åtkomst till läkaren, att du har en husläkare och allting kommer gå jättesnabbt och du ska få den hjälp som behövs. Men alla har ju liksom inte den ekonomin för det. Och jag skulle vilja säga att ja, absolut, det är så synd att man kanske har svårt att fånga upp det så här ungdomar och säga, vet du att det du pratar om är ett klassperspektiv. Mm. Vi hade nu, förra året hade vi väldigt mycket fokus på klass i Sverige, i Skåne, som ABF då anordnade. Och sista träffen var ett panelsamtal i Backagården. Vi var några ungdomar där och jag var även med i panelsamtalet. Och jag märkte liksom att alla ungdomar som gick därifrån var väldigt chockade eller förvånade över att shit, men allt ni pratar om är ju exakt det jag pratar om, är ju exakt det jag vill påverka, men jag har liksom aldrig kunnat lägga in det i ett bra fack liksom.
Mm.
Och när det kommer till kunskap och politik, jag kan ju bara tänka på mig själv som yngre. Jag kom ju väldigt sent in i rörelsen, men det jag insåg var att jag sedan jag var med i elevkåren i grundskolan faktiskt har varit politiskt aktiv. Mm. Bara att man inte liksom identifierar sig specifikt med ett parti. För allting vi vill ändra på, allting vi klagar på, allting vi ser som jättebra är politik bakom.
Mm. Men hur ska vi då få kidsen att förstå denna politiska process och definitionerna på politiken?
Ja.
För det måste ju bli en drivkraft för dem. Mm. Att veta att ja, men detta är ju ett klassperspektiv. Att veta att då måste jag och vi tillsammans göra någonting åt. Det är så jag menar. Mm. För att många gånger, alltså jag tänker mycket på, det finns ju olika killar som tjejer som skriver olika sånger om liksom det samhälle de lever i. Så, och ger, alltså det, och för mig är det klara politiska budskap de förmedlar och ett perspektiv av klassamhället. Men det som du säger, Hanna, att när man tar ner det så förstår de inte riktigt processerna kring hur man ska förändra det. Och då är frågan, vår största utmaning kanske, hur får vi dem att känna att de är en del av en process, att politiken är processen för att kunna förverkliga och förändra samhället?
Ja, men det är en jättebra fråga, och då när jag hade intervju med Pet så var det en grej jag lyfte upp, och där min största argument är att skolorna väljer att enbart fokusera väldigt mycket på politik som ett verktyg när det är ett valår. Vart är de 3 år tidigare? Vart är de 2 år tidigare? Vart är de till och med 1 år tidigare? Alltså, jag pratar mycket om insläpp till skolor för SSU. Från förra året, av 125 skolor, så blev vi insläppta till ungefär 10 skolor. I jämförelse med i år när vi har 5 skolbesök per dag under augusti månad. Det är en oerhört markant skillnad. Och problemet där handlar mycket om att man tänker att ja, men nu kommer dessa här ungdomarna hit, de kommer påverka dem, sätta in dem i ungdomsförbund och så vidare. Men det är inte det handlar om. Vårt ändamål när vi går ut i skolan är inte att sitta och bara värva. Vårt ändamål är att utbilda ungdomarna till att kunna förstå att du har en röst, du har möjlighet att komma in i dessa här politiska rummen, du har möjlighet att kunna påverka. Men vi behöver skolornas hjälp också. Och med det menar jag att allt ifrån när man väl håller liksom samhällsundervisning och pratar om politik, inte bara prata om det som hur ser det ut, liksom vad är riksdagen, vad gör riksdagen, utan mer hur kan du som ung person kunna påverka politiken idag? För att när du kollar bland ungdomarna och du pratar om att du är en politiker, det första de kommer att säga till dig är ja, men det är ju bara äldre som är där.
Just det.
Det är ju en klassiker. Mm. Eller så är de också tyvärr äldre vita män. Det är liksom en klassisk uppfattning om hur det är i de politiska rummen.
Mm.
Och jag tror en sak som våra SSU-medlemmar inser är att de faktiskt kan påverka. En sån liten grej som sitter i nämnd är liksom att kunna påverka.
Mm. Sen en sak där bara. Det är viktigt att veta också att idag så har vi ju andra politiska partier och så som jobbar, som gör allt för att vi inte ska prata om klassperspektivet, utan istället börja rangordna människor utifrån vilken grupp i samhället man tillhör och så. Och då tänker jag mest på till exempel Sverigedemokraterna och så, och sätta värde på människor utifrån vilken grupp man tillhör. De tjänar ju på att man ska rangordna människor på det sättet istället för att prata klassperspektivet. Och sen så har vi Moderaterna också. De rangordnar människor utifrån storleken på plånboken beroende på hur mycket frihet man ska få i sin vardag eller inte. Ju rikare du är, ju mer frihet ska du ha. Och ju mindre plånbok du har, ju mindre frihet ska du ha. Så enkelt är det. Och sen så hela resten av samhället med influencersamhället, du ska satsa på dig själv och hela den här biten.
Mm.
Och det som vi har gjort, vi har tagit för givet, och vi har inte inom vårt parti och så, och inom rörelsen, att folk förstår detta. Men vi måste ta oss an den här utmaningen och kämpa för att och förstå att det finns en stor annan del också som vill tvärt emot, inte vill att vi ska ha något klassperspektiv, för det är det som förenar människor över gränserna och så, och när människor tillsammans är organiserade och förenade, då blir man en stor kraft i politiken också, och sen så ökar det i sin tur också den politiska medvetenheten och hela den här biten.
Jo, men det ser vi ju bara liksom på 80-talet och 90-talet. Jag får bara ta med lite historiskt här. Alltså, då var det liksom satsa på dig själv och skit i andra.
Historieslag.
Ja, precis. Men också det här att du hela tiden skulle se dig själv. Och då fick vi också den här klättringen som innebar att slutet på 70-talet, början på 80-talet hade vi ju en dominans av arbetarklass i Sverige. Liksom bara 15 år efteråt så har vi en dominans av tjänstemän som inte kan identifiera sig med arbetaren längre. Mm. Och det är ju också en pedagogisk förklaring till mycket av att hur du förhåller dig till politikens innehåll också. Är ni med hur jag tänker?
Ja.
Och där får vi ju också den här vridningen som innebär om du inte kan identifiera dig med något perspektiv av något så kommer du också inte känna att du vill vara med i det. Utan då ser du dig som någon annan.
Ja, exakt.
Är ni med?
Jag är med där till 100%. Bra.
Min fråga då till er båda blir då att hur ska vi då kunna få denna möjlighet att ta vara på alla de krafterna som finns ute i våra olika områden för att de ska engagera sig? Jag tänker att SSU, det är en bra början, men sen också att gå med i partiet och vara en del av partiets processer kring politiken. Men det andra också, det är två frågor. Det andra är ju det som handlar om uthållighet. Politik är inte alltid quick fix, utan det tar tid i processerna. Det är inte alla som mäktar med det. Det har vi sett på listorna under denna mandatperiod att ganska många yngre förmågor har lämnat, för de tycker att det är för trögt, det tar för lång tid, man vill in och påverka här och nu. Så de två frågorna, varsågod Hanna och Nadia, vem börjar ta bollen?
Ja, jag tänker alltså när det kommer till att få med folk och gå med i partiet och i rörelsen och så, då är det ju viktigt att man vi är bra på att inspirera och bra och lyhörda och bra på att lyssna av, och sen så att vi i de områdena som vi finns och verkar i, som vi bor i, att börja med att inte tänka oh, det är jobbigt att prata politik med min granne i tvättkällaren, eller det är jobbigt att prata klassfrågor med min arbetskamrat, eller det är jobbigt, utan det handlar om att de jobbiga samtalen, det som man inte orkar med att göra det, eller om man är med i en förening, till exempel en fotbollsförening eller så, att man pratar, vågar prata politik där och orkar göra det jobbet. För jag vet själv hur det är, alltså när man sitter i ett fikarum eller i en föreningslokal och sen så är man den som är kanske lite politiskt aktiv eller politiskt medveten. Och i en grupp så finns det alltid kanske en, två som är jättenegativa. De bara, jag orkar inte och sånt, vet. Men sen så är det också några som lyssnar på en och så. Då så är det viktigt att ändå prata om det. För när människor pratar politik och så, det är då som man blir politiskt medveten och kommer på, fan, det här är ju politiska frågor och så. Så.
Ja, men verkligen och sen för att fortsätta på det tror jag också jättemycket handlar om vad vi inom både partiet och inom SSU behöver börja göra, och det är ju faktiskt att fånga upp dessa här nya personer. Det är liksom, det ska vi helt ärliga med, om att SSU har liksom haft dåligt med sånt, att vi har fått hundratals nya medlemmar, de blir inte kontaktade, de blir inte hänvisade till andra liksom aktiviteter de kan vara med på, och så sitter man där ett år senare och ska återvärva om de inte ens vad SSU är. Så jag skulle ändå vilja säga där också att det är väldigt viktigt att vi fångar upp dessa här nya medlemmar i SSU och i partiet. Ringer dem en signal, frågar dem varför de gick med exempelvis, och också ser individen. För att ett problem till varför vi har så många unga som blir utbrända inom politiken är för att de blir aktiva inom politiken. Partiet i arbete kommer att bli jätteglad och liksom börja lägga massor med uppdrag på dem, och de ska vara med i nämnd och de ska ha en SSU-klubb och de ska vara med i styrelsen, och helt plötsligt sitter personen där som kanske bara vill vara med för att påverka politik eller kunna påverka någonting, och bara känner sig överväldigad av alla ansvarsområden och alla uppdrag de har. Så även där, liksom, det är väldigt viktigt att vi kollar på vad vill personen göra? Vill personen bara påverka? Skitbra, vara med på våra möten. Vill personen inte bara liksom bygga en karriär men faktiskt få lov att kunna påverka på andra sätt? Skitbra, här har du möjligheter. Vill du vara med i SSU-klubb? Vill du vara med i styrelsen? Vill du ha en nämndplats? På det sättet också. Att man fångar upp dessa nya och form att komma in också.
Det är rätt. Ja, men det kräver ju också ganska mycket arbete.
Ja, och definitivt. Och det är ju liksom, det är ju det som är det svåra. Att många av oss gör ju det här gratis. Alltså mina uppdrag, absolut, så får man ju liksom någonting för ett nämnduppdrag. Men mitt uppdrag som ordförande i Skåne är ju ingenting jag får betalt för. Utan jag gör ju detta av eget intresse. Men då är det väldigt viktigt att vi faktiskt påminner oss själva om att det fina som finns är när du sitter i ett sal, alltså i en sal, och du har 20-tals medlemmar som sitter där. Alla är skitengagerade, skitpeppade och bara väntar på att få gå ut till skolor och själva liksom gratis gå ut till skolor och liksom få träffa ungdomar. Samma sak när vi sitter i dessa politiska rummen med partiet och alla har jättekul tillsammans och folk kommer dit på eget behov. Liksom. Det är ingen som har tvingat dit dem, utan de är där för de tycker att det är kul. Jag brukar alltid prata mycket om att det finaste som partiet och rörelsen överhuvudtaget har gett mig är en ny familj. En familj med personer som förstår mina liksom åsikter, som förstår min sorg, som förstår min glädje på ett annat sätt. Och det är också den lilla kärnan som jag tror saknas idag. Att vi har så många nya medlemmar som kanske inte, som tycker vi är konstiga för att vi alla håller ihop och liksom har jättekul tillsammans. Och liksom undrar hur man kommer dit nästan.
Mm. Rätt. Nadiam, har du?
Jag vill bara instämma i det som Hanna säger. Alltså det blir ju lite så att i början så kanske man går med, de allra flesta går med för att påverka och få makt och kunna påverka och så. Men sen så småningom, så med tidens gång när man lär känna människor, så var det för mig i alla fall, då blir man kär i rörelsen. Alltså man blir för ens, det blir ju ens fritid som man lägger här, och det blir ju ens typ, ja, vänner och andra familj kanske, vissa och så, du vet, och så det blir ju så,
det blir någon sorts kärlek.
Ja, exakt, det gillar du, kärlek. Men man vill ju fortfarande vara med och påverka och så, och men sen samtidigt så är ju det främsta blir med tiden. För mig var det ju så att man blir ju på något sätt, ja, man blir kär i rörelsen eller i så kan man säga.
Fint sagt.
Ja, det gillar du, det gillar kärlek, eller hur?
Mm. Kärleken är livet.
Ja. Han här är partiets Romeo.
Har du tid en stund till, Hanna?
Ja, men absolut.
Okay. Jag tänkte, vad var det som drev dig in i partiet? Vad var det som gjorde att du tog steget in i SSU och blev aktiv? För jag tänker fråga Nadiam också. Sen tänkte jag fråga varför jag engagerar mig.
Nej, men jag tror det är exakt det jag pratar om, eller som jag nämnde tidigare, på hur man fångar upp det så här nya personer. Det var just att jag hade så mycket åsikter om allt och liksom vad som helst, men liksom kände inte att jag har ett rum att liksom kunna få ut detta på.
Mm.
Och jag skrev min kandidatuppsats om hedersrelaterat våld och förtryck och liksom analyserade då, inskickade motioner av diverse partier och jämförde på i vilken utsträckning nämner man dessa här förteelser och inom vilka frågor.
Mm.
Och där märkte jag att majoriteten av partier använder hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna rättfärdiga samhällsundervisning och rättfärdiga utvisning. Två perspektiv som tyvärr bara stigmatiserar hela begreppet om hedersrelaterat.
Ja.
Så jag började liksom, efter det började jag skriva lite artiklar med en vän Timme, och varje gång jag skickade in en artikel så frågade ju tidningarna vilket politiskt parti tillhörde, och jag hade ju liksom ingen som jag direkt kunde säga jag är medlem i det här partiet.
Nice.
Och då börjar man ju söka sig runt och man letar efter vilket parti för mig tycker jag talar för alla människor och gör det bättre för alla människor. Och det var ju därifrån jag kom in liksom Socialdemokraterna. Och så började jag då via SSU, för att då ansåg jag mig själv fortfarande vara ung. Jag är liksom inte lika ung längre, skulle jag vilja påstå, om man jämför med medlemsåldern i SSU. Men det var liksom min första väg i alla fall för att komma in i rörelsen.
Men det är som Nadiam, han tror fortfarande att han är ung.
Men han är ung.
Ja,
han är
tack så mycket.
Jag ser inga rynkor.
Ja, det var han är inte vita hund. Jag vill tro att jag är 20.
Ja, precis.
Egentligen så är man 35.
I nästan varje avsnitt måste jag påminna honom om sin ålder, för han tror att han är mycket yngre. Men det är härligt ju, eller hur? Men
det var
vad sa du?
Jag tänkte säga att du får sitta i styrelsen för SSU.
Ja, jag är faktiskt med i student då.
Ja, men då så.
Ja, precis. Men det var din ingång. Vad var din ingång?
Alltså, hur jag blev politiskt medveten, det var för att jag...
Aktiv.
Ja, men då kan jag berätta att först och främst så läste jag en kurs på Malmö högskola 2009 som handlade om vårt svenska 1900-tal. Och då kände jag, hela den kursen handlar ju om egentligen hur arbetarrörelsen växte fram och skapade den, det Sverige som vi lever i idag, mer eller mindre, när man organiserade sig och hela den här biten. Mm. Och då blev man ju, man kände mycket stark alltså vad ska man säga, att man identifierade sig med det. Till exempel det här med att jag var timmaster då när jag pluggade. Och då i början, på slutet på 1800-talet, då stod man med hatten i mössan i hand och bad om att få lov att jobba på patrons fabrik till exempel. Men nu så var det nästan likadant fast med sms istället. Man väntade, okej, kommer jag få det här smset att få jobba idag så jag kan få pengar och kanske betala min hyra och sånt. Så jag läste den kursen och då fattade jag, fan, jag är sosse och hela den här biten. Men sen så, jag hade ju röstat en gång ändå, 2006, men då, och då röstade jag på vårt parti, men jag visste inte 100% varför jag gjorde det. Jag bara gjorde det. Men sen så 2015 så var det så här, just det. Jag var intresserad av bostadspolitik och så, för jag bodde på Rosengård i Persborg, och då var det här med Rosengårds fastigheter som att MKB skulle sälja ut 1640 lägenheter och så. Och i samband med det så tänkte jag, fan, jag måste engagera mig. Och då så hade Rosengårds S-förening årsmöte i lokalen, eller vi bodde på Persborgstorget, och de hade årsmöte på Persborgstorget i Rosengårds Folkets hus.
Ja, precis, och lokal.
Så ja, och så gick jag dit, och sen så blev jag invald i som ersättare i styrelsen. Mm. Och sen på den vägen är det.
Spännande. Jag blev aktiv på grund av att jag är musiker, gammal musiker, och vi spelade, och få replokaler var helt omöjligt för. Och jag som spelar trummor, så vet ni själv, grannarna var inte alltid så glada. Men man var ju tvungen att öva och så. Och sen så träffade jag en person, för jag var riktigt förbannad. Varför gör man ingenting för oss yngre och bygger replokaler och så? Så jag blev hänvisad till en gubbe som jag skulle gå och prata med. Och jag gick dit på kvällen till honom och bankade på hans dörr. Sven hette han. Och bankade och sa till honom och så. Och då sa han det, stå inte och tjafsa här och gnäll, utan du måste bli en del då av detta. Så bjöd han in, och så blev jag aktiv. Och sen fick vi en massa replokaler, det byggdes en massa replokaler. Och det var för oss liksom verkligen level 1.
Mycket bra jobbat, Patrik.
Ja, men det var skoj, därför att den här processen gick ganska snabbt. Alltså vi fick, bara på 9 månader fick vi 4 replokaler.
Mm.
Alltså det hände grejer, processer och så här. Nu är det ju en självklarhet idag med kidsen idag att det finns ju jättemycket replokaler, och instrument och allting är billigare idag. Man till och med kan få låna, det kunde man ju inte förr.
Mm.
Så det har hänt en del på det, den fronten också. Men där ser man att hade jag inte blivit hänvisad till honom, så hade jag ju inte visst.
Mm.
Och då kommer jag ändå från en släkt som är oerhört politiskt engagerad.
Mm.
Men arg var jag.
Ja, det kan jag tänka mig. Inte lika kär.
Nej, då var det inte kärlek.
Hade du varit totalt bedövad i din ilska. Alltså.
Men tänk ändå så här, att så lång tid efter att som jag träffade Sven för några år sedan, så kommer han fortfarande ihåg det mötet och hans hustru.
Mm.
Alltså fantastiskt. Att jag kommer, ja, det är stort tycker jag faktiskt. För han har ju ändå träffat många och så. Så att, på så sätt. Okej, vi ska gå vidare lite också här i vårt samtal. Valrörelsen är som sagt igång. Vi saknar en del saker som du har varit inne på, Hanna. Vad tror du om de veckor som återstår till valdagen den 11 september? Tror du det blir en schysst valrörelse, eller ser du redan nu vissa parametrar eller saker som kan påverka den politiska utvecklingen här på valresultatet?
Jo, men man ska ju liksom få nämna elefanten i rummet, och det är ju hela NATO-grejen. Det har ju påverkat vare sig man väljer att se det så eller inte. Det påverkar synen på partiet, det påverkar synen både ur ett kommunalt perspektiv men även liksom nationellt perspektiv.
Mm.
Så jag skulle säga att allting beror på hur vi väljer att tackla de här diskussionerna. Ja. Hur vi väljer att bemöta väljarna. Väljer vi faktiskt att bemöta väljarna och ge vårt perspektiv i det hela? Absolut, jag tror ändå att det kan vara någonting man kan på något sätt acceptera. Mm. Men jag tror att väljer vi att undvika detta och tänka på, men låt oss nu ge massor med vallöften så att man kanske glömmer hela den här NATO-diskussionen, då tror jag inte det kommer generera någonting bra. Ur SSUs perspektiv så är vi ju väldigt mycket emot det som har skett i nu i dagarna. Och det är någonting jag säger väldigt tydligt, för att även om saker inte alltid kommer ske så som vi vill, betyder det inte att vi ska sluta kämpa för att saker ska faktiskt ske åtminstone på våra villkor. Exempelvis nu om vi har ett NATO-medlemskap, vi ska ändå kämpa för att kunna påverka det här NATO-medlemskapet.
Absolut.
Det är liksom en sån perspektiv jag tycker är väldigt viktig, och jag tror att har vi kvar den inom rörelsen så kan jag ändå se framför mig att vi kommer få en fantastisk valrörelse. Mm. Jag hoppas bara att opinionssiffrorna som presenteras faktiskt stämmer, att vi får ett ökat stöd, att förtroendet ökar, men jag skulle säga också att en viktig grej är att från partiet att det inte blir en smutskastningsparad som man kanske tidigare har sett som en väldigt bra grej, på att hur ska vi hitta det här lilla grejen, det här lilla skopet om den här partiledaren eller om den här partipersonen för att vi ska kunna liksom få lite vinning. Mm. Det vinner vi inte nu för tiden. Snarare skulle jag vilja påstå att jag som person, när jag läser att saker om någon annan har kommit upp och sussarna gör världens grej om det, då tycker jag snarare bara, ja men du kan ju lägga tidsstäpp att faktiskt jobba med politik istället för att sitta och skriva en Twitter-inlägg om hur kul det är att den här personen har varit skriven på en annan adress exempelvis. Mm. Alltså den här små grejer. Så jag skulle säga allting beror på hur kommunikationsteamet för partiet faktiskt väljer att agera.
För idag så fick vi ju veta lite mer om valstrategier och så vidare från de olika partierna. Och då kan vi se att det är ganska många nu fokuserar sig på glesbygden. Mm. Med en massa löften om vad man vill göra där.
Mm.
Är det en väg att vinna ett val på, tror du, Hanna?
Ja, men definitivt. Men det handlar också om på vilket sätt man gör det. Alltså, för ett tag sedan kom det ju ut... Nu har jag glömt exakt vilken podd det var, med en av dessa politikpoddar som jag tycker att Najm också borde lyssna på, så att han också hör mig på P1, men det är en annan femma. Men då så pratar man ju mycket om att dessa personer på glesbygden tycker snarare det är ett skämt att ja, men nu här plötsligt har skolorna besöker partiledare och partister och riksdagspolitiker och allt vad man kan tänka sig. Och jag tror det även där handlar om att vad är det för vallöfte som presenteras de på glesbygden? Mm. Är det någonting som faktiskt är för deras skull, eller är det bara för att kunna se bra ut på papper? Och inte nog med det, att har du ett vallöfte så ska du gå tillbaka. Jag vet att vi pratade om detta ett tag sedan när jag var med på en annan podd med Patrik. Då pratade jag mycket om att det vi måste göra inom SSU och inom partiet är att om vi lägger fram ett vallöfte måste vi vara där om 2 år och säga hej, vi har inte glömt det här vallöftet, så här ser det ut idag, så här långt har vi kommit. Mm. För att komma dit, bara vara fjärde och säga hej, vi ska göra det bättre för er här, och sen går vi därifrån och tänker inte på det förrän 4 år senare och ger ett nytt vallöfte. Som om, liksom, det där glesbygden i all ära, men det är samma sak som jag nämnde med andra generationens invandrare. Mm. Det ska vara en politik som är tilltalande. Mm. Och det ska vara en politik vi faktiskt fångar upp också.
Politik är ju ett förtroendekapital.
Ja, men definitivt.
Absolut, och förvaltar man inte det korrekt, då får man just det missnöjet och då vänder man politiken ryggen istället. Mm. Så det var ju det som du och det diskuterades vid det tillfället. Så mycket bra. Nadia, vad har du att säga om detta?
Jag instämmer i mycket av det som Hanna säger här, men det som jag tycker är riktigt bra just nu i alla fall, och det har varit inne på lite innan, det är det att det är vi som styr den politiska dagordningen just nu. Det är vi som pekar ut färdriktningen för vad vi vill med samhället och de andra, med framtiden, och de andra partierna. Det känns som de bara försöker sätta käppar i hjulet för detta genom misstroende förklaringar för att försöka vända, för att försöka ta initiativet och fokusera på fel saker och hat istället. Mm. Blir det ju. Och
sen så istället för kärlek.
Exakt. Och sen så tycker jag, därför så tycker jag det är jättebra. Det är på grund av att vi fattade bra beslut på kongressen. Men sen det bästa av allt med denna valrörelsen är, som jag tycker är bra, det är att det finns 3 klara punkter som vi ska fokusera på och som man har tagit ut kommit med från partiet centralt ju. Och det är ju ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden. Och sen så är det vända på varje sten för att motverka gängkriminaliteten och öka tryggheten. Och sen så är den tredje att alla ska ha råd med klimatomställningen. De här tre punkterna, jag tycker det är lätt och enkelt att komma ihåg. Och det är bra för det sammanfattar bra mycket av det som vi vill med samhället de kommande 4 åren om vi får förtroendet, eller vilket jag hoppas att vi får, förtroendet av väljarna att fortsätta att styra Sverige igen.
Mm. Fast med en liten starkare majoritet. Precis. Jag vet inte om du vet det, Hanna. Idag så under förmiddagen så fick vi konstatera att Jocke var här uppe. Joakim Sandell, och han hade tittat på Novo senaste väljarbarometer, och där vi har ökat med 1,5%. Och detta har skett under den tiden som Nadja anställdes här uppe.
Det tycker jag förklarar sitt.
Ja, i början var det Magda-effekten, men nu är det
Nadja-effekten.
Det var Jockes slutsats.
Ja, men jag ställer mig bakom det där.
Ja. Hur kommer ni?
Tack så mycket, Anna.
Hur kommer SSU att agera nu de kommande veckorna fram till valdagen? Så är det olika aktiviteter eller är det att...
Ja, men nu är vi liksom
de ska ute. Bjuda in mig på studiebesök och så ska jag berätta om Nadja-effekten.
Exakt. Nej, men det har varit mycket, vi fokuserar mycket på att vara på olika platser där vi vet att ungdomar hänger, mycket strandbesök, festivalbesök och lite annat. Det är ju nu under sommaren, och sen till hösten så inväntar en jävligt tuff valrörelse. Jag fick senast höra att vi har nästan varje dag 3 upp till 5 skolbesök per dag. Alltså det är väldigt mycket. Och tur som det så har vi väldigt bra kampanjarbetare som gör ett fantastiskt arbete och liksom representerar oss på bästa sätt. Men jag tror också väldigt viktigt är att vi ska inte bara ut och kampanja, vi ska faktiskt prata politik. Vi ska liksom fortsätta träffas, vi ska fortsätta hålla aktiviteter. Så jag liksom sitter lite ledsen nu när sommaren börjar, för att nu börjar alla ta semester och alla ska iväg, och jag känner bara, vi är inte färdiga, nu måste liksom sätta igång, vad är det som händer? Men jag tänker bara, det är skitbra, vi får ladda om energin och så får vi faktiskt köra på en storsatsad liksom sista slutspurten inför valet.
Hur viktiga är de här skolbesöken? Alltså många kan ju tycka att ja, men stå där en stund eller en timme eller så och ger det någonting, men berätta för oss alla, vad ger det?
Det är ju samma sak som jämförelse man brukar ha inom partiet, där man jämför med telefonsamtal och dörrknackning. Man har sett ju att dörrknackning påverkar mycket mer. Det betyder liksom inte att efter ett dörrsamtal att någon går därifrån och helt plötsligt röstar på Socialdemokraterna, men de går därifrån och får en tankeställare. Det är ju samma sak vi ser med dessa skolbesök. Det väcker en tankeställare hos ungdomarna. De får se ett ansikte på aktiva personer där de liksom hittar association, liksom kan se, okej, det här är person som vill bry sig om samma frågor som mig och sitter och påverkar på det här sättet, eller det här är en person som ser ut som mig och liksom har en så här bra position, jag vill också kunna nå det, eller jag vill också kunna, om de kan så kan jag också. Och inte nog med det, så är det ju vi som tyvärr, och jag säger tyvärr för att det var ju det som jag påpekade tidigare med skolan, men vi är tyvärr den bidragande faktorn till att ändå ha en typ av samhällsundervisning. Visa på hur man faktiskt kan påverka, visa på hur samhället är byggt och hur vi blir aktiva. Så vi gör liksom, skolbesöken är så mycket mer än att bara gå dit och liksom träffa personer och ha kul och så vidare. Det är snarare ett sätt att fånga upp dessa ungdomar och visa på att ja, men du som ungdom som bryr dig om kollektivtrafiken, du har faktiskt en röst som vi också behöver få höra.
Nu så ska vi ge Nadja också ordet här, för, men nu pratar vi inte ungdomar och skolbesök, för det gäller ju för att möta andra målgrupper. Hur ser du om varje strategi?
Medelålders män. Ja, nej, men strategin är lite det som jag sa, var inne på innan. Alltså, att det gäller att ta snacket om politiken med sina grannar, på sin arbetsplats, i sin vardag, på Konsum kanske, vad man handlar och så till exempel, och våga när man får möjlighet att prata politik så ofta det bara går. Sen när man till exempel knackar dörr, då väljer ju inte motståndare, då väljer ju inte de man knackar hos tid när man kommer, Men om du till exempel träffar någon arbetskamrat i fikarummet, då har ni valt tid att sitta och snacka. Då har man oftast mycket bättre att ha ett bra resonemang och så. Eller på Konsum om man är lite charmig och kanske, ja fan vad fin frissa du har eller någonting sånt. Då kanske det blir lite ingång till att snacka lite mer och så. Då kan man också, du vet så. Mm-hmm. Så, men sen i det organiserade partiarbetet, det ska vi ju såklart göra det klassiska med knacka dörr och flygbladsutdelning, mm, olika aktiviteter ute i föreningar
och finnas tillgängliga,
och finnas tillgängliga, ja, precis.
Precis.
Så det där är riktigt viktigt, men, och det är också viktigt för vår rörelse, för det är så vi binder ihop rörelsen och så när vi har aktiviteter och sånt här så.
Mm. Spännande.
Vad säger du, Patrik?
Jo, men alltså för mig handlar det om att göra allt det här. Och framförallt så tycker jag ibland att vårt parti tittar bara på vissa specifika områden. Men för mig handlar det om att alla väljare är lika värda. Och jag tycker att vi ska finnas tillgängliga, för vi har både personerna och kapaciteten och möjligheten att finnas tillgängliga överallt.
Mm. Mm.
För jag är rädd att många känner att inte vi finns tillgängliga i vissa områden.
Mm.
Och då tappar man också motivationen att rösta på oss om vi inte finns där. Jag tror att man måste ha ett omtänk här, att tänka att alla väljare är lika värda och att vi ska göra samma saker i de flesta områdena. Så tänker jag.
Det är
klokt. Ni blir tysta. Mm. Nej, men alltså för mig, när vårt parti kunde mobilisera sig och finnas överallt i hela Malmö,
mm,
då såg vi också att vi hade många fler mandat.
Mm.
Det är när vi tappar man också den att kunna identifiera sig.
Mm.
Och förr hade vi också lättare, förr så hade vi ju förtroendevalda som var engagerade i fotbollsklubben, idrottsklubben eller i föreningslivet och så. De fanns ju tillgängliga, hade en högre representation. Och därmed så visste också folk vilka som var sossar,
ja,
och kunde prata politik med dem. Men vi finns ju inte på samma sätt tillgängliga längre i föreningslivet. Det ser jag som är en del av det. Jag efterlyser många gånger partivänner. Var finns de?
Vi finns i Beck och Flagg.
Nej, men, och jag tror också att det är en helt annan diskussion, men jag tycker jag förtjänar ett helt poddavsnitt. Det handlar ju mycket mer om att det är nästan som att idag finns det nästan en liten skamkänsla av att säga vilket parti man tillhör. Alltså om man kollar runt omkring sig på arbetsplatsen, tror jag faktiskt man kan hitta hur många sussar som helst. Ja, ja. Men det är bara som att det har blivit att man ska säga det för högt.
Mm.
Att liksom, då blir det utanför kanske.
Mm.
Och det är också en helt annan diskussion som jag tycker är väldigt viktig att ta. Liksom, varför har det blivit en sån syn på det hela?
Du hörde nu att hon vill att vi bjuder in Hanna för att ha ett poddavsnitt om detta.
Ja, men det tycker
jag. Du förstod
jag.
Det.
Jag har många göra. Djupa analyser.
Det tycker jag vi ska göra.
Ja, absolut. För det här är ju pågående samtal. Och det är ju alltid så att sådana här samtal ska inspirera.
Mm.
Och de ska också leda till att man tänker efter för den här aha-känslan.
Mm.
För det kommer ju göra att någon annan hänvisar. Och jag hörde. Så är det ju. Mm. Är det någonting du känner så här i detta läget, Hanna, som du vill lyfta nu när vi liksom gör detta avsnittet, som du känner att det där vill jag verkligen ha lite fokus på?
Nej, jag tycker ändå att jag har liksom fått fram det mesta. Jag är snarare bara sjukt tacksam att jag fick vara med och fick dela med mig om lite mitt perspektiv i det hela. Och jag ser fram emot fler avsnitt med mig inkluderad. Det
där var absolut.
En pik till er.
Nej, men är du tillgänglig? Vi är ju här varje dag, så att det är bara
ja,
komma
absolut.
In.
Ja, men absolut.
Det tar ju liksom bara en halvtimme så har man gjort ett avsnitt.
Mm.
Och det kan vi också säga till våra lyssnare. Att
kärleken är fri.
Ja. Och fin. Och vän.
Exakt. Mm.
Men vi har ju inget manus.
Nej.
Det ska man också komma
man
ihåg.
Man får mig upp med här utanför Folkets hus.
Nu satt jag och gonade dig lite i solen så kom Nadia och jag. Mm. Men vi är tacksamma, Hanna, för detta. För det är ju faktiskt det som är drivkraften, att olika röster har olika ingångar och inputs i det.
Mm.
Yeah.
Mm.
Och det tycker jag är viktigt. Stort tack, Hanna, för att du kom hit. Lycka till med allt det du håller på med. Och du kommer att höras inom snar framtid igen
tack,
i vår podd.
Ja, men det gör vi.
Nadia, vad säger du nu avslutningsvis?
Jag säger
du
tack.
Brukar alltid säga något klokt på slutet.
Ja, men jag vill säga då tack så mycket, Patrik, för ditt initiativ till detta avsnittet. Och du skapade...
Som heter?
Du och jag, politiken, med Hanna Jockel, avsnitt 1. För det var lite så...
Av?
av, jag vet inte hur många hon kommer vara med i framtiden. Det kan bli 10 avsnitt yeah, till med precis. Hanna Jocke. Yeah, yeah. Så. Nej, men det känns bra. Sen, ja, tack så mycket alla lyssnare och för ni har varit med oss här. Tack så mycket till Hanna och tack så mycket till Patrik som är programledare kan man säga.
Nej, det är vi båda.
Vi är båda två programledare.
Mm. Ja, ja, precis. Så är det. Så stort tack så kommer vi återkomma vid ett senare tillfälle.
Ja, men det är bra.
Ja, precis.